oavsett summan, så har jag fått med en riktigt härlig bok här ifrån Ibra, Funnen av Gud. Det är Möten som förvandlar liv, ett med gripande vittnesbörd. Den här kan jag verkligen rekommendera. Den lämnar vi till dig. Så när jag får lappen av dig, så får du den här av mig. Det blir ett bra byte det. Så tackar jag dig Jesus för att jag får det stora uppdraget att stå här idag och predika ditt ord. Tack för det ord du har lagt på mitt hjärta. Jag ber om nåd att kunna frambära det på ett rätt sätt. I Jesu namn. Amen. Det har kanske med åldern att göra. Men faktum är att jag de senare åren allt oftare reflekterar över vad som egentligen är viktigt i livet. För en del år sedan så drabbades vi under ett och samma år. Det var ett kalenderåret 2003. Så drabbades vi av en hel serie svårigheter i vår familj. Döden bokstavligt knackade på dörren till vårt hem. Då utbrast vår då tonåriga dotter Rebecka en dag så här: vad allt känns oviktigt nu. De orden har följt mig sedan dess. Vad är viktigt? Vad är egentligen ganska oviktigt? Rubriken som jag upplever att Herren har lagt på mitt hjärta att tala över idag, den har jag formulerat: det är innersidan som betyder allt. Och texten, den hämtar jag från Ordspråksboken 4:23. Jag ska läsa versen en gång, och sen tror jag vi ska läsa den alla om vi vill, tillsammans, högt. Så här står det: mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Ska vi läsa de orden tillsammans? Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Ska vi läsa en gång till? Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Mitt hjärta, ja, det står ju just för innersidan. Och nu har jag två punkter i min predikan. För det första, innersidan sätter sin prägel på hela människan. Det som är här inne lyser igenom på utsidan, med andra ord. För det andra, det är församlingens innersida som sätter sin prägel på hela församlingen. Har de båda punkterna nu. Och det är ljuset av det som jag gång efter annan har anledning att tänka på och citera: mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Och under den här veckan, när den här texten har lekt hos mig och jag har arbetat med den, och den förhoppningsvis har arbetat mycket med mig, så har det framstått allt tydligare att det här handlar verkligen inte om någon slags religiöst navelskåderi, utan här ligger själva lösningen på väckelsefrågan. Det är innersidan som betyder allt. Och så till den där första punkten: innersidan sätter sin prägel på hela människan. Det som är så allvarligt, oändligt allvarligt och viktigt, det är ju att betänka att det är ju jag själv som i så hög grad avgör hur min innersida ska vara. Där kan jag inte skylla på någon annan. Det är jag själv som avgör hur innersidan är. Jag tänker på en liten söndagsskolkör. Jag gick ju i söndagsskolan, började ju där redan när mina föräldrar bar mig dit. Jag har ju levt i den här atmosfären. Men en utav de där körerna som vi sjöng, och då var jag inte gammal, men den har följt mig. Det är en kör som jag vet att en del tycker att den är så naiv så att den kan man nästan inte sjunga. Den må vara naiv, men den har följt mig hela livet, har betytt oändligt mycket. Då lärde vi oss, och så sjöng vi så här: var försiktig, lilla ögat, vad du ser. Ja, och så nästa vers: var försiktig, lilla örat, vad du hör. Och så tredje versen: var försiktig, lilla foten, vart du går. Ja. Kan det sägas mer distinkt än så? Det man matar in i sitt inre, i sin inre värld, sätter sin prägel på hela personligheten. Och då blir ju frågan riktad till mig själv och till oss alla: vad matar vi egentligen in i vår inre värld? Bibeln talar om yttre ting och ställer det i kontrast till, och lyssna ska du höra, vad aposteln Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 3 och vers 4. Det är några av de vackraste ord jag kan tänka mig. Han ställer alltså yttre ting i kontrast till, och nu citerar jag, hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Och så tillägger han: det är mycket dyrbart i Guds ögon. Jag tycker det är en sån, det är sån melodi i det här. Så vore jag tonsättare så skulle jag skriva musik till det. Men tänk att jag och du, vi vanliga enkla människor, kan genom att vårda vår insida faktiskt få ha någonting som är dyrbart till och med i Guds ögon. Men än en gång, det handlar om vad jag matar in. Jag tänker ofta på vad Paulus skriver till sin andlige son Timoteus. Han hade en speciell relation till Timoteus. Och så uppmanar han honom, och så uppmanar han oss alla att lyssna, att hämta näring ur trons och den goda lärans ord. Ja, det är bara så att om min inre människa ska växa till och flöda så att det sätter sin prägel också på min utsida, så måste jag tillföras näring. Ni vet hur det inte är om man hoppar över det här. Vi har barn, min kära hustru och jag, vi har en stor familj. Gud har välsignat oss med 7 barn. Nu har de växt upp, alla är gifta, och nu så är det nästa generation, har vi 23 barnbarn. Och så är det ju intressant med alla våra kära barnbarn, och de är hemma hos oss väldigt mycket. Och de som bor lite längre bort, då åker vi till dem. Det ska vi göra på tisdagen när vi ska ner till Göteborg igen. Men då vet ju ni att för barn, de tänker ju inte så där alldeles kolossalt mycket på vitaminer. Jag brukar skoja med mina barnbarn ibland och säga att ni tror nog att allt som börjar på C är C-vitaminer. Och därför är ju allt med choklad och fyllt av C-vitaminer. Det passar ju väldigt bra, va? Nej, men alltså, om man låter barnen fortsätta hela tiden att fastställa menyn och bara äta det de tycker smakar riktigt bra, så vet ju vi som är lite äldre att efter ett tag så mår de inte så bra. Därför att de behöver den där allsidiga kosten. De behöver näring. Och vi får inte glömma bort att det är ju precis på samma sätt med vår inre människa. Den måste tillföras näring. Och det är därför jag kan säga det av hela mitt hjärta. Och det är verkligen ingen överord. Jag älskar den här boken. Det har jag gjort sedan jag var ung. Jag har läst igenom den otaligt många gånger. Och nu när jag är pensionär, det är ju välsignat att vara pensionär. Ni har mycket att se fram emot, ni ungdomar. Det är inte alls så tråkigt att bli pensionär som en del tror. Det är jättebra. Bland annat har man all tid i världen. Det är sällan några pensionärer säger tack och lov när jag säger det, men det är sant i alla fall. Man har väldigt gott om tid. Allt går lite saktare, men man har faktiskt gott om tid. Och då är bara frågan: vad gör jag med den tid jag helt plötsligt får ganska gott om? Och det är då man har den där underbara möjligheten, särskilt att sätta sig ner i lugn och ro, öppna böckernas bok, äta och därmed uppleva: jag får näringstillskott. Herren ger mig genom sitt ord någonting som faktiskt får min inre människa att må gott. Och sen är det ju så spännande när man läser Bibeln, att trots att man har läst igenom den nästan hur många gånger som helst, så när man sitter där i lugn och ro och läser, så får man vara beredd att lite nu och då göra upptäckter som man kan tänka: men står det så här? Men har jag sett det här förut? Och där har vi ju en sån skön, nu är vi pensionärer både min fru och jag, och det gör att det går ju mycket enkelt att lägga upp sitt schema väldigt bra. Och då är vi noga med, vi har våra morgonböner. Det har vi inte kunnat haft när båda har förvärvsarbetat och barnen har sprungit i alla vädersträck. Det har varit lite si och så med ordningen där. Men nu kan vi sitta i lugn och ro. Och så läser vi för varandra. Läser högt. Jag har hållit på precis nu och avslutat genomläsningen av ordspråksboken. Denna suveräna bok. Och så stannar man upp ibland: men hör du, men har du tänkt på det här? Och nu är vi inne i predikareboken. Och sen blir det ju extra härligt som gamla makar som älskar varandra att hålla på en hel vecka och läsa Höga visan. Ja, den kommer sedan. Och det är det som är så fint när man läser Bibeln i full dessutom. Och hela tiden så påverkas man av det. Därför att det som Bibeln säger om Guds ord, det är levande och verksamt. Alltså det händer alltid någonting på insidan hos den människa som regelbundet läser Bibeln. Och den som av olika anledningar sällan eller aldrig öppnar boken, böckernas bok, den människan lider andlig näringsbrist. Och det är så synd att det har blivit så för en del. Och jag bara kände när jag fick det här ordet att dela idag på förmiddagen, om jag bett till Gud för det här och sagt: kära Gud, hjälp mig att jag kunde få vara med och inspirera någon att ta tag i det här, att vara mer noga med att öppna böckernas bok, läsa och därmed få vara med om att det påverkar hela min personlighet. Därför att när man umgås med Gud genom att läsa Bibeln och be, så påverkas inte bara innersidan, men det är någonting som strålar igenom. Jag växte upp i Skövde, även om jag är född i Småland. Jag håller hårt på det. Finns det någon smålänning här? Nej, vad synd om er. Ja, nåväl. I alla fall så är det så att i Skövde växte jag upp. Och där i Philadelphia, det var min hemförsamling. Där blev jag döpt. Där var jag med under ungdomsår innan jag lämnade och gick ut på fältet, som man sa förr. Det hade vi bland de där medlemmarna som finns här i mitt minnesalbum. Så hade vi en gammal kvinna. Ja, gammal. Hur gammal var vet jag inte. Hon kanske var yngre än vad jag är nu. Vet man, är ung i alla som har fyllt 40 gamla. Så det är ju bara på det sättet. Va? Men jag minns två saker. För det första minns jag hennes strålande ansikte i mötena. Alltså det var en sån upplevelse att bara se henne. Det strålade om henne. Och när hon reste sig och bad, vad härligt att ni gjorde det, flera stycken här också, en härlig bönatmosfär. Jag blev så glad när du uppmuntrade till det. Så hade hon nästan alltid samma formulering. Och du vet, ungdomar med fyllda och mycket tokigt och mycket roligt. Så när hon, man sätter ofta smeknamn på folk, va? Jag vet inte vad de har satt för smeknamn på dig. Kanske bra att inte du vet det själv. Men den här gamla damen, hon hade alltid samma formulering när hon bad. Hon bad: Herre, sköt oss och bär oss. Så det är det enda jag minns, att hon heter sköt oss och bär oss. Vad hennes egentliga namn var, det vet jag inte. Men som sagt, det som tog mig så, det var hennes strålande ansikte. Och det är så, det står om Mose så här. När Mose i andra Mosebok 34. När Mose sedan kom ner från Sina i berg och hade med sig vittnesbördes våra tavlor på vägen ner, visste han inte att hans ansikte strålade efter att han hade talat med Herren. Alltså det är bara så. Det som pågår här inne, det lyser igenom. Och då påminner jag mig om en av våra äldste bröder. Jag var pastor i Jönköping för många år sedan. 7 år var jag där. Mycket intressant tid på många sätt. Och så hade vi en, speciellt en vinter, när vi hade en alldeles speciell, det var en alldeles speciell fart på våra bönemöten. Det var riktigt stora möten och Gud gjorde underbara ting. Och så var det en av äldstebröderna, Bertil Larsson hette han för övrigt. Han kom till mig dagen efter en sån där bönemöte och sa, men du, sa, det var något alldeles underbart på bönemötet igår. Ja visst var det, sa jag, det var härligt. Ja, sa han. Och när vi reste oss upp, efter att vi böjde ju knä på den tiden, när jag reste mig upp, sa han, efter bönemötet, och jag tittade mig omkring, så tyckte jag alla har blivit så vackra. Jaha. Det är en riktig skönhetsbehandling du. Det är att få umgås med Herren. Alltså det som är här inne, det sätter sin prägel på oss. Och detta är en påminnelse för oss om hur viktigt det är, alltså att vårda sitt andliga liv. Det är inte bara därför att det ger mig själv någonting, utan det här, som jag sa förut, det har med väckelsen att göra. Det är det som skapar attraktion. Människor förstår att vad vi har gjort för upplevelser med Herren, det är faktiskt någonting som är värt att uppleva. Jag vet, jag blev ibland allvarligt påminn om det här. Jag predikade om det här ganska ofta i Smyrna, om hur viktigt det är att vi öppnar för Herren och att vi prisar Herren mycket i våra möten, och att det kommer att sätta sin prägel på oss. Så jag vet, jag sa en sån där förmiddag och en och annan reagerar på det. Jag undrar ibland, så när vi öppnar dörrarna till vår stora kyrka och går ut på kyrkplanet, så är det så att precis utanför Smyrna kyrkan i Göteborg, som ligger vid allén, där är en spårvagnshållplats. Där kommer spårvagnar från olika håll, stammar, släpper av och tar på folk. Och jag sa, jag undrar vad folk tänker när de kommer där i spårvagnen och tittar mot Smyrna och ser att folk strömmar ut. Vad får de för tankeassociationer? Tänker de hemska saker? Tänker de, men vad har det varit för någon sorglig föreställning där inne? Är det någon god vän som har dött, eller vad är det frågan om? Eller är det tvärtom att tänka, men vad har de där människorna varit med om? Det strålar ju om dem, det lyser om dem. Kära vänner, det som äger rum här inne, det sätter sin prägel på hela vår personlighet. Och det är på det sättet Jesus säger, den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Alltså ett friskt andligt inre liv kommer att ta sig uttryck på olika sätt. Och då är det ju på det sättet att det jag matar in i mitt inre får konsekvenser på olika sätt under livet. Lyssna, ska du höra vad Jesus säger. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det är ett uttryck som vi känner till. Men inte alla har läst fortsättningen. Och när jag har läst det gång på gång under veckan, så har det bara blivit mer och mer betydelsefullt för mig. För Jesus säger inte bara vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Utan så fortsätter han. En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott, och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Och då är vi alla medvetna om att så här är det ju med människor. Du har varit med om det, jag har varit med om det. Man har sett på TV, eller man har mött, faktiskt även mött människor ute, ansikte mot ansikte, när man nästan har tagit ett steg tillbaka. Det har varit en obehaglig upplevelse att möta deras ögon. Man upplever att, nej men vänta nu, det är något ont, det är något obehagligt som pågår där inne. Och så omvänt, när det är något gott som pågår här, då har man samlat på sig någonting, så man går omkring med ett gott förråd. Och detta, ur detta goda förråd får man ta fram någonting som kommer andra människor till del. Det är detta som frälsning handlar om. Och om detta skulle jag nu kunna säga väldigt mycket, om det inte vore så att jag var klok nog att avsluta den punkten här. Nu kommer jag till den andra. Alltså, det är ett obestridligt faktum att det är lika hög grad som den enskilda människans innersida sätter sin prägel på hela vår person, så är det så att församlingens innersida sätter sin prägel på hela församlingen. Och då handlar det om församlingens inre liv. Det finns en vers som jag har stavat på många gånger, och den här veckan har jag läst en gång efter annan. Och trots att jag har arbetat med den här versen och med hela uppenbarelseboken, så får jag säga, den här versen blev för mig alldeles oerhört allvarlig under veckan. Det är Jesus som skriver brev. Ja, han skriver inte själv, han dikterar ett brev som Johannes skriver ner. Och det här går till en av de där sju församlingarna som får brev från Jesus genom Johannes. Och så säger Jesus så här till en av församlingarna: se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det som tog tag i mig så att jag faktiskt fick gå ner lite extra på mina knän och be Herren om nåd och förbarmande, det var det jag slogs av, den här oerhörda kraften i de här orden och den här bilden. Jesus som står utanför församlingens dörr och knackar och vill komma in. Men han tränger sig inte in. Han knackar och väntar på att om någon hör min röst, så öppnar han dörren, och då så går Jesus in och då börjar festen. Det är först då som det blir fest i församlingen. Det är när Jesus har kommit på rätt sida om dörren. För många år sedan så hörde jag en av mina goda vänner som nu är hemma hos Herren. Han var medarbetare i församlingen i Solna. Han heter Inge Bengtsson. En del må hända minns honom. En jättefin predikant. Tyckte mycket om honom. Han berättade om att i Solna då så bad man för en del som kom rakt utifrån och fick uppleva en härlig frälsning. Bland dem så var det en gammal sjöman, en sån där riktig gammal sailor, som hade upplevt ett underbart möte med Jesus. Det dröjde inte så länge så upptäckte medlemmarna att det var en speciell mönster alltid med den gamle sailorn. Han kom ofta precis när mötet skulle börja. Han öppnade dörren. Han ställde sig alltid och tittade. Kom alltså bakifrån, såg ju bara ryggarna. Och sen gick han konsekvent och satte sig vid sidan om en av församlingens äldsta medlemmar. En gammal gudfruktig kvinna som var känd som en ivrig bedjare. Han satte sig alltid vid sidan om henne. Och så dröjde det ett tag, så var det någon lite nyfiken människa som också hade fått etablera en bra kontakt med den här nyfälste brodern. Så hon sa, han sa till honom, det är intressant att se att, och så återberättade han då vad de hade lagt märke till, och så sa, men du, varför sätter du dig alltid vid sidan om henne? Och så berättade Inge Bengtsson, och det han berättade, det har följt mig sedan dess. Då sa den gamle sailorn så här: du förstår, jag har ju seglat på alla de sju haven. Jag har frusit så mycket i världen under alla dessa år. Så nu vill jag sitta där i församlingen där det är som allra varmast. Det är ganska gripande, va? Alltså, insidan, den här gamla kvinnan, en bedjare av Guds nåd, en gudfruktig människa som bara utstrålade värme och Jesus kärlek, den nyfrälse kände, henne vill jag sitta så nära det bara går. Och sen han berättade den där historien som jag har återberättat ett antal gånger, så ofta tillagt. Jag hoppas, jag längtar efter att vi ska ha många sådana platser i våra församlingar där frusna människor kan sätta sig och känna, här är det verkligen varmt. Ja. Därför att det är varmt här inne. Alltså det här med insidan kontra utsidan. Jag har varit en del i Pakistan. Jag vet första gången jag kom till staden Lahore. Det är ett muslimskt land. Ett tufft land. Det är tufft att vara där. Men det finns det levande församlingar. Och så sitter jag och pratar med några av dem som har varit med från början. När man har varit med som jag i många år så blir det lite festligt. För ibland så kan det ju låta som att jag varit med från allra första början. En del undrar, jag var med 1907 redan. Nej, jag var inte så gammal 1907, så jag var inte med då. Men däremot är det så att jag har alltid varit intresserad av att prata med äldre människor. Det har gjort att jag hann som ung att bli mycket god vän med flera av dem som var med i pingstväckelsens genombrott år 1907. Och jag sög in vad de berättade, jag har fört med mig det. Och när jag kommer ut på missionsresorna och söker jag ofta upp dem där som har varit med längre och säger, berätta för mig, hur var det när det började här? Det tycker jag är så spännande. Och Lahore. Då berättade en av ledarna följande. Du förstår, sa han, när vi började församlingsarbetet här i Lahore så hade vi inget namn på vår församling. Här stod det Betel på kyrkan. Vad vackert. Vackert namn. Jag har tjänat Gud i Sion och Elim och ja, Philadelphia. Det finns många vackra namn. Det är underbart med alla de här namnen. Men de hade inte satt något namn på sin församling. Men så sa han, det som var så intressant, det var det att det var den muslimska omgivningen som satte namn på församlingen utifrån hur de uppfattade församlingen. Och så sa han, från början när vi hade våra möten, då kallar man oss för de gråtande. Det var mycket ovanligt i den kontexten där församlingen i Lahore började, att vuxna människor öppet grät. Men det gjorde man. Man grät av nöd för sin omgivning, och man grät, det var syndanöd, det var mycket annat. Man grät öppet. Så att vi hade det namnet om oss. Det är gråtande, de gråtande. Sen sa han, så skiftade det här. Så efter ett tag, hur långt vet jag inte, då upptäckte muslimerna, då var det en annan ton i den här kämpande församlingen som höll till i en källarlokal. Då var det jubel och glädje. Då kallar man församlingen för de glada. Och så han, sen gick det ytterligare ett tag. Då var det de som satte namnet på oss som blev det tredje. Då kallade de oss för de kärleksfulla. Alltså, jag satt där. Jag kommer aldrig, det var en sen kväll. Det var kolsvart utanför. Jag sitter i det här enkla lilla kapellet. Och jag blev så överväldigad. Jag satt där och grät. Och tackade Gud. Och så tog jag över det här med i den kontext där jag rör mig och sa, men käre Jesus, tänk om det kunde vara så i den församling där jag står. Att det är inte i första hand vad som står på kyrkan som är det avgörande, utan tänk om det inre livet skulle slå igenom så, och det dessutom är ett sånt underbart liv så att de skulle identifiera, säger er här nu i församlingen här, att när folket runt omkring här som inte direkt springer benen av sig för att gå på möten här, va, men de ser Betel. Tänk om de skulle förknippa den här församlingen med det sista utav de här tre namnen, de kärleksfulla. Det är de där människorna. Det lyser om dem. Det lyser av kärlek. De sitter inte på pedestal och tittar ner på någon. Men det lyser av kärlek. Får jag då gå in allra sist. Alltså när församlingen lever detta inre liv. Man umgås med Herren. Man har släppt in Jesus fullt ut i församlingen. Då sätter det sin prägel på församlingen så att när världen betraktar församlingen så identifierar man församlingen med den plats där Herren faktiskt är. Jag ska läsa ett bibelord om detta. Men jag ska ge först ett litet exempel från mitt liv. Jag var pastor i Malmö i 10 år, lite drygt. En mycket intressant tid i mitt liv, i vårt liv som familj. När Herren gjorde en hel del som vi har med oss som heliga minnen. Men i Elim, det är Elim där, Elimförsamlingen i Malmö, var det då som det är ibland i våra församlingar. Man går in i perioder som kan vara tuffa. Vi mötte problem av olika slag. Det var inte i första hand utifrån, utan det var inne i själva församlingen. Det var inte bra. Och jag kämpade och jag bad och jag fastade. Jag alltså avhöll mig från att äta och jag ropade till Gud: Gud, låt det bryta igenom i vår församling. Och vi hade bönedagar, vi hade böneveckor, vi kämpade på. Och ibland, ärligt, så kunde jag ställa frågan när jag bad: men Herre, var är du någonstans? Är det överhuvudtaget någon malmöit som förknippar oss med din egen närvaro? Så hände följande, som blev en sån uppmuntran för mig. En dag kommer det ett brev, ett kort var det. Det var gjort av en, såg jag, tror jag, en pojk i 10-årsåldern. Jag kunde se av handstilen, jag drog den slutsatsen, ungefär så. Det var gjort med en liten teckning. Och han hade inte haft frimärke, för det kom via posten det här, utan hade skrivit, ritat ett frimärke längst upp i höger kant. Och så hade han skrivit, adresserat sitt speciella brev till Gud. Och sen var det några ord om vad han ville tala med Gud om. Och så glömmer jag aldrig avslutningen: hälsningar Bertil. Och jag står och tittar på det här. Tänk då, ha med det som bakgrund. Jag hade kämpat med frågan: Gud, var finns du nu? Är det överhuvudtaget någon som identifierar oss med att du är verksam här? Och så blir jag liksom i mitt inre syn förflyttad ner till postkontoret. Och så ser jag de där gubbarna, ja det var väl damer också va, som nu tog hand om inkommande post. Det var ju på den gamla tiden där man skickade kort och satte fast frimärken. Fråga barn vad frimärken är, det vet man knappt vad det är längre. I dessa märkliga tider va? Ja. Och så kommer det, och så upplevde jag, i min fantasi må hända, upplevde jag att den gossen som fick det här, han sitter. Och så bara: hej, kom och titta, vad gör vi med det här? Ställ till Gud. Och det är inget riktigt frimärke, det är någon som har ritat ett frimärke. Men vad ska vi göra med det här? Och så fick min fantasi vingar och så hörde jag liksom att någon sa: ja men om det är så att Gud bor någonstans i Malmö, så måste han bo i Elim. Och så stämplade man det. Och så kom det. Och där sitter jag med mina frågor, med min vånda: Gud, var finns du? Är det någon överhuvudtaget som identifierar oss med din närvaro? Det där lilla brevet, det blev en sån hälsning för mig. Och då vill jag komma till det sista bibelordet. Församlingen i Korint, öppen för den heliga ande. Men kämpigt hade de det. Det var ingen fullkomlig församling. Men så beskriver aposteln hur viktigt det var för dem att vara öppna för den heliga ande och för de andliga gåvorna. Och så säger han att om det är på det sättet att man lever detta friska inre liv, så är det så att kommer det någon in i det sammanhanget, och där profiteras det, och det kommer in en som inte tror eller inte förstår, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Och så kommer det här: hans hjärtas hemligheter uppenbaras. Han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och erkänner: Gud finns verkligen i er. Kära vänner, det här är avslutningen. Jag har med det här velat, jag tror, och det var det som Herren la på mitt hjärta för den här gudstjänsten. Jag tror att det är det här. Det gäller alltså både oss som enskilda. Det är innersidan som är viktigast av allt. Och får vi leva detta friska andliga liv, då väcker det längtan, ja visst. Då är det underbart. Får jag berätta en liten story sist? Det blir lite långt det här, men vem vet, det kanske är både första och sista gången jag är här. Jag har på ålderns höst börjat spela golf. Ja, kan ni tänka er. Jag har ju gått på en tid, sa jag. Jag blir aldrig någon bra golfare, men det är väldigt roligt. Är någon som spelar golf här? Nej. Det är lika bra det. I alla fall är det så att för mig har det här blivit en alldeles underbar möjlighet. Inte bara för rekreation, men att få möta vanliga människor. Bygga relationer. Och om det skulle jag kunna tala hur länge som helst. Nu ska jag bara ta en episod rakt från verkligheten. När jag åker ner till golfbanan, golfklubben, så går jag in på receptionen där de känner mig numera. Och så säger jag bara: hur är det? Är det några jag kan få vara med och spela idag? För jag går ju ofta med mina vänner, men ibland känner jag det. Nej, det är väl underbart med pingstvännerna, men jag vill ha lite annat folk, vanligt folk också. Ja, gå ut och spela med. De inte bara pratar om våra interna angelägenheter. Och så säger den där trevliga kvinnan: ja visst, de. Det är tre där nere, och till bild hör man ska vara fyra när man spelar helst. Om fyra i bollen heter det. Jag lämnar de sakerna. Ja, så jag gick ner. Hej, säger jag. Jag heter Jack Tommy. De säger där uppe att jag kan vara med er och spela. Och då säger reglerna att då kan de inte säga nej. Så vare sig man tycker att det är bra eller inte, så säger man välkommen. Ja. Och så börjar man spela. Tre gubbar och jag. Ungefär i samma åldersgrupp. När vi har spelat de fyra första hålen, är på väg till det femte av 18, så var det läge för mig till en av dem. Vi kommer och går och drar våra golfkärror. Tänkte jag, nu ska jag få igång ett lite mer vettigt samtal. Och då har jag ofta en ingång som jag tycker är väldigt fungerande. Jag sa: vad har du jobbat med under ditt liv? För då vet jag, då kommer det ganska snabbt en motfråga. Och då är man inne på tro. Men den här gången tog det en helt annan vändning. Kan du se bilden framför dig? Två gubbar går och drar sina golfkärror och småpratar. Och så säger jag: vad har du jobbat med under ditt liv? Ja, sa han. Jag har varit snickare. Aha. Har du varit snickare? Vad intressant. Samma jobb som Jesus hade. Han tvärstannar. Nej, men så har jag aldrig tänkt, så. Nej, det må så vara, så jag, men det är sant i alla fall. Han jobbar faktiskt som snickare i Nasaret i sina unga dagar. Där börjar samtal. Då hade vi tre timmar kvar att gå. Och det var ett samtal som inte längre handlade mer än marginellt om den där arma golfbollarna som inte gick åt det håll vi ville. Utan nu var det Jesus vi talade om. Och när vi har spelat och slagit den sista bollen, så hörde alltid till reglerna också god ton att man tar av sig kepsen man aldrig har på huvudet, och så tar man varandra i hand och tackar. Ska aldrig glömma hans sätt att tacka. Då säger han så här: jag vill verkligen tacka dig, Jack Tommy. Det här var mitt livs mest intressanta golfrunda. Och så kom det tårar i ögonen. Vad var det som var det intressanta? Ja, det var ju inte mitt sätt att spela golf. Men vi hade hittat ett samtal, ett ämne som tog tag i hans inre. Och jag är övertygad om, han kände, det här är inga teorier för mig, utan det här är verkligheten. Och jag brukar ofta citera sången som Jan Sparring, ni minns Jan Sparring, många av er. Vi har haft massor av möten tillsammans, Jan och jag. Men han var nyfrälst, han kom med sin bakgrund från opera och från slager och alltihop detta. Så sjöng han en sång nästan varje möte. Och jag kan inte hela sången, men han sjöng så här: tänk att Jesus en gång var en främling för mig. Där jag visste ej alls vem han var. Och så kommer det sista versen: men jag har mött honom nu, även jag. Ja, mina vänner, det är det här vi ska dela med oss till våra medmänniskor. Så än en gång, vårda det inre livet hos dig som enskild, hos er som församling. Och det blir attraktivt för människor att få ta del av samma upplevelse som vi har fått. Ska vi be tillsammans? Herre, jag är så tacksam till dig för livet i din gemenskap. Halleluja! Tack för syndernas förlåtelse genom tron på ditt namn. Tack för att genom tron så har vi fått välkomna dig in i våra hjärtan. Tack för den dag jag fick öppna mitt hjärta för dig. Tack för den dag mina vänner öppnade sina hjärtan för dig. Och skulle det vara någon som finns med här idag, Herre, som ännu inte har öppnat sitt hjärta för dig, tack för att här och nu är det läge att bjuda dig in i vårt inre. Och så ber jag för hela denna kära församling. Låt din nåd vila över arbetet. Låt det bli så uppenbart att du bor i din församling. Jesus, Guds son, jag tackar dig. Amen.